faktiskt går att leva i tillfrisknande från den här fruktansvärda, dödliga sjukdomen som vi alla lider av. Och stort tack till alla er som har organiserat den här dagen. Jag vet att det har krävts mycket jobb. Och till alla som faciliterar mötena, läser texter och till oss som är här. Det är väldigt tydligt att jag inte är ensam. Och var och en av er har och kommer ha en del i min historia och i mitt tillfrisknande. Så jag är oerhört tacksam. Och jag har också haft lite svårt att hämta mig efter föregående talare, Erika och Alex. Så tack snälla till er. Och innan jag går igång så vill jag gärna bjuda in min högre kraft som jag kallar Gud. Så Gud, jag ber dig om din hjälp och din kraft. Och din styrka att vara närvarande och öppen, att ta emot och ge vidare budskapet om din kärlek, din styrka och ditt sätt att leva. Befria mig från rädslan av att vara fel, säga fel, oron för vad andra ska tycka och tänka om mig. Och rikta min uppmärksamhet mot hur jag kan göra din vilja och hjälpa dig och mina medmänniskor. Ske din vilja, inte min. Ja, och för att identifiera mig som en tvångsmässig ätare, jag är 42 idag och i hela mitt vuxna liv så har jag varit i matens hårda tjänst och man hinner skapa ganska mycket kaos och äta enorma mängder mat på ungefär 20 år. Och jag är uppvuxen i ett litet samhälle som heter Malmslätt utanför Linköping. Mina föräldrar skilde sig när jag var 8. Och så växte jag upp med min 3-årige syster och min mamma. Och min mamma är djupt religiös och lider även av psykisk ohälsa. Och de här kombinationen ihop med min benägenhet för beroendesjukdomen och min personlighet gjorde ju att jag tidigt, liksom, i 20-årsåldern verkligen smällde igen dörren till allt vad som heter andlighet och Gud. Jag uppfostrades så att jag inte ens fick tänka en felaktig tanke. Så jag har brottats enormt mycket med om jag är ond, om jag är en dålig människa. Jag har försökt kompensera det genom att vara så bekväm och så smooth och så smidig och så snäll och så perfekt man bara kan vara. Men jag har hela tiden vänt den här frustrationen, obehaget, klådan, missnöjet, utanförskapet, isoleringen inåt. Och sökt tröst och överlevnad i maten. Och jag och min syster, vi överlevde genom liksom att äta. Hon var väldigt glad för att baka olika saker. Och det började väldigt tidigt. Liksom. Jag kommer ihåg att jag av många olika anledningar verkligen längtade efter att bli vuxen och få bestämma själv. Och jag skulle liksom lägga alla mina pengar på kakor och godis och glass och ingen skulle ha någonting att säga om hur mycket och när jag åt och sådär. Det var liksom, det var väldigt tidigt och jag minns också alltså min första chock och liksom uppvaknade i att förstå att inte andra var som jag när min syster helt plötsligt bara liksom la ner det här beteendet av enorma mängder osund mat och liksom började träna och helt plötsligt vi som delar gener har samma bakgrund, samma uppväxt. Ja, de 30 typ följande åren så har ju det skilt liksom 30 kilo mellan oss. Så jag har ju fortsatt att kämpa med det här beteendet och tagit med mig beteendet med överätning och fly till maten. Så fort någonting har hänt, även om det är bröllop, nytt jobb, dödsfall, oro, ångest. Bara liksom för att hantera en vanlig dag ute i världen. Medan hon bara kunde sluta med det. Och det här har också följt mig liksom, när man blev äldre och hade liksom, verkligen ätarvänner. Och hade orgie på söndagar efter man har varit liksom, ute och klubbat på lördagen. Så jag såg bara fram emot söndagen när man skulle liksom, när man helt fritt och helt socialt accepterat kunde ägna sig åt enorma mängder mat, men helt plötsligt så växte mina vänner ifrån det här och började leva sundare, skaffa sig relationer, skaffa sig seriösa jobb, medan jag inte kunde sluta, jag kunde inte lägga ner. Och Det är en sak, liksom, jag vet att jag var 12 år när min bästa väninna tipsade mig om hur man kunde liksom reglera vikten, men ändå äta vad man ville genom att stoppa fingrarna i halsen. Och tyvärr var det här någonting som verkligen funkade för mig. Det började ju som ett sätt att reglera vikten och fortsatte ju som ångestdämpande och liksom självskadebeteende. Och det blev hos mig i 28 år ungefär, så kämpade jag mot bulimi. Och det kom och gick genom åren. Liksom ibland var det mer aktivt och ibland var det mindre aktivt. Men det som liksom har varit absolut mest talande för mig har ju varit utanförskapen, isoleringen, den här känslan av att livet är out to get me. Liksom. Att jag tyckte att jag fick en helt sjukt stor portion av liksom olycka i livet. Inte nog med att jag har den här väldigt fanatiskt kristna bakgrunden, mina föräldrars skilsmässa, min mamma har fortfarande inte kommit över den liksom 34 år senare. Vikten. Senare så visade det sig att jag inte kan få barn på naturligt sätt. Och det här, då hade min sjukdom fått utveckla sig ohämmat i många, många år. Och jag visste inte om det. Jag har hela tiden sökt efter lösningen, sökt efter problemet. Vad är det som är mitt problem? Jag tror jag har alla självhjälpsböcker som finns ungefär. Jag har provat hypnos, akupunktur, ätstörningsenheter, terapeuter. Ja, you name. Men hela tiden så har det bara liksom skapat en större och större avstånd mellan mig och andra människor. Och när jag fick reda på att jag inte kunde få barn, då bodde vi på andra sidan jorden. För det har jag också alltid trott var lösningen. Att åka så långt bort man bara kan från sitt eget liv. Börja om. Första gången jag var 17, då flyttade jag från Linköping till Helsingborg, 55 mil. Och bara klippte alla band och tänkte, det är lösningen, ny start. Och det är ju, funkar ju ofta. Ett tag i början, liksom att ja, då är det nyhetens behag och jag blir lite hög av det och kan liksom kontrollera livet. Men ganska snart så har ju den här sjukdomen och mina demoner hunnit ifatt mig. Och där i Japan då började ju flera år av IVF-behandling och hormonbehandlingar, operationer. Jag fick diagnosen kronisk depression och fick reda på att jag skulle äta depressiv, eller antidepressiva resten av livet. Och att min ätstörning bara var liksom en symptom av depressionen. Och jag hade ju inget försvar, inga resurser, ingen kraft att hantera det här. Så min lösning blev igen att jag skulle rycka upp bopålarna, den här gången flytta till andra sidan jorden igen, i det här fallet hem till Sverige. Jag skulle byta man, jag skulle byta jobb, jag skulle byta stad, jag skulle byta bostad. Och sagt och gjort. Och i mitt nya jobb som jag fick då när jag flyttade hem från Japan så reste jag ganska mycket. Jag kommer ihåg att jag satt på ett hotellrum i Dubai och jag satt verkligen på mina händer för att jag inte skulle raida minibaren liksom för 71:e gången. Och där kom jag att lyssna på en podd där en kvinna pratade om sockerberoende. Och jag hade faktiskt hört det ordet många gånger men inte liksom känt mig träffad av det. För vadå, jag kunde väl lägga ner socker. Det här har jag gjort massor gånger. Jag har gått på alla dieter man kan gå på och varit ganska framgångsrik också ibland. Men det var någonting i hennes sätt att beskriva vad som händer i hjärnan, hur det påverkar vår kognitiva förmåga, hur vi alienerar oss, isolerar oss, som verkligen slog an och bara, men det är ju jag. Det är ju så jag håller på. Så jag åkte hem och gick en kurs på några dagar där det var väldigt tydligt att jag har vad man kallar en beroendehjärna. Det var en jättechock, det var absolut inte det jag hade tänkt mig. Jag hade tänkt att jag skulle gå en kurs och få lite bra recepttips och gå ner lite vikt. Istället fick jag ju reda på att det var stod utom alla tvivel att jag verkligen hade beroendehjärnan och att jag har liksom, att min hjärna är skadad. Och i samband med den där kursen så fick vi också gå på ett möte i ett 12-stegsprogram, inte i OA utan i ett systerprogram. Och Jag tänkte, nu har jag hittat problemet. Nu vet jag vad som är fel på mig, varför jag har varit på de mest fantastiska platserna på jorden och alltid önskar att jag är någon annan, med någon annan, någon annanstans. Varför jag inte kan njuta, varför jag inte kan slappna av, varför jag inte bara kan skärpa till mig, varför jag inte bara kan vara normal. Så jag la ner socker och gluten och snabba kolhydrater i februari 2017 och tänkte nu har jag hittat det. Och jag började gå på de där 12-stegsprogrammen och satt där, och på den tiden så fanns det väldigt få lediga sponsorer och ganska lite tillfrisknande också. Jag såg bara människor som verkligen kämpade och det fanns ingen som kunde ta mig genom stegen till exempel. Men jag fortsatte att gå dit. Men ganska snart började jag upptäcka att livet var fullständigt outhärdligt utan min drog. Jag har liksom alltid trott att jag är som en panda som sitter liksom och chillar i ett träd och käkar bambus. Eller vad det är de äter. Men jag upptäckte att jag var helt galen ju. Min hjärna var ju totalt speedad. Jag var ju på liksom 24 timmar om dygnet. Jag tyckte det var så obehagligt när det var tyst. Så jag var tvungen att lyssna på poddar och radio och saker hela tiden dygnet runt bara för att inte gå in i ångest över mina egna tankar. Och det här liksom eskalerade, och på den här tiden så hade jag ju liksom min tvångsmässighet hade spridit sig från maten, eller den spred sig från maten till andra delar av mitt liv, till liksom hur jag hanterade mitt jobb. Jag hade hamnat i ett djupt superskadligt relationsmissbruk som pågick superintensivt i 3 år. Jag kunde verkligen inte hantera några delar av mitt liv. Liksom jag hade shoppingberoende, jag hade flera utlopp liksom som bara när jag tryckte ner det ena så poppade det andra upp. Men vad jag lärde av de här 12-stegsprogrammen var ju att långsamt börja sätta ord på mina problem, att jag inte var ensam, att vi var fler som led. Jag kom också i kontakt med, hörde talas om OVA för första gången, och jag hade sån himla tur att det var några som drog ihop och startade ett OVA-möte i min stad då, som var Malmö på den tiden. Och redan första mötet så kände jag ju, men det är ju här jag är hemma. Det här är ju liksom, jag har inte bara problem med vissa substanser, jag har problem med själva allt beteende omkring maten, volymen av mat, som är det enda sättet jag kan liksom stå ut med en dag i livet och stå ut med mina helt normala mänskliga känslor. Och som tur var hade jag en människa som erbjöd sig att vara min sponsor, som sponsrade mig snabbt genom stegen. Och jag hade verkligen ett andligt uppvaknande från en dag till en annan, så bara slutade liksom min galenskap över natt. Och jag vaknade upp och bara såg helt plötsligt klart vad det var jag behövde göra för att rätta till mitt liv och få ordning på mitt liv. Och jag började ju gottgöra, liksom, jag tror innan vi hade kommit steg 4, jag började sponsra i steg 6 för det var så ont om sponsorer. Jag ville ju ge det här vidare och ja, det gick väldigt, väldigt fort. Och sen hoppade jag liksom direkt in i sponsorskapet steg 12. Men jag missade lite på något sätt steg 10 och 11. Men jag hade å andra sidan börjat bygga en relation till en högre kraft, för att jag med min bakgrund, jag hade stängt dörren till allt vad religion hette. Varje gång någon nämnde ordet Gud så liksom hoppade jag till som någon gav mig en örfil. Jag tyckte det var så obehagligt. Och jag kunde heller inte det här, vadå bilda min egen uppfattning av, min egen definition av Gud. Jag hade ju en jättetydlig definition av Gud. En väldigt, väldigt sträng och väldigt krävande Gud som till och med inte tyckte det var okej att tänka en felaktig tanke. Men när jag fick stora boken i min hand och när jag läste förorden och började den här svindlande känslan och förståelsen av hur många människor som har gått före. Om den här boken har hjälpt hundratals, tusentals, miljontals människor före mig, kanske kan det hjälpa även mig. Och där börjar liksom en långsam, tunn linje, skör tråd till min högre kraft började byggas. Och efter det andliga uppvaknandet så hade jag inget problem med definitionen av Gud längre. Helt plötsligt var det bara Gud. men däremot en mer kärleksfull gud än den jag var vuxit upp med. Och sen pågick livet i samband med det här. Vad hände? Jo, jag flyttade till ett nytt land, till en stad, till en ny man. Inte en ny man, det var faktiskt min före detta man. Men vi hade skilt oss och varit separerade av och till i 3 år. Så det var ju en enorm nystart, en enorm nytändning. De flesta relationer kunde jag läka och börja bygga upp igen. Hela livet var liksom fantastiskt, hoppfullt. Men i och med att jag inte hade steg 10 och 11 med mig, alltså att jag inte fortsatte bygga på min relation till min högre kraft, så började sjukdomen långsamt komma tillbaka igen. Och nu vill jag säga varför jag har valt temat innan jag glömmer det. För mig är det så här, jag har levt mitt liv i ångest och oro med liksom axlarna upp över öronen och händerna knutna. Och i långa perioder, även i programmet och även i OA, så har jag kört sjukt hårt och sjukt långt på egen vilja, på vita knogar och på den här önskan om att vilja vara perfekt och leverera det ni vill ha eller det min sponsor vill ha. Och det gick ganska bra ganska länge, men till slut började sjukdomen jaga ifatt mig igen. Och jag började märka att liksom jag hamnade mer i konflikter igen. Jag började liksom få den här inre klådan igen, liksom, och missnöje. Jag var bara inte glad och inte lycklig. Och jag liksom, trodde igen att nu är det ytterligare något fel på mig. Var inte det här lösningen? Var inte det här svaret? Jag trodde jag hade hittat liksom, och förstått vad som var fel på mig. Men så kom det en programvän som har erfarenhet från andra länder. Och hon tipsade mig om en vision för dig, eller vision for you, och de mötena. Och jag lyssnade lite på de poddarna. Jag hade inte listat ut om man var med live på de mötena, men jag lyssnade på dem och kände ju direkt bara, wow, de här har någonting som inte jag har hört innan. Så mycket tillfrisknande och så mycket hopp och glädje. Men det verkade så himla jobbigt. Det verkade så krävande. Fanns det verkligen inte något annat sätt att göra det på? Kunde man inte komma lite lindrigare undan? Men så hörde jag på något möte någonting om sponsorskap. Jag sponsrade ju för fullt själv, men jag hörde någonting om att om man inte hade regelbunden kontakt med sin egen sponsor, eller så var det liksom stolthet och brist på ödmjukhet och kunde leda till att sjukdomen igen fick oss i sitt våld. Och det slog an en sträng i mig, för jag hade inte haft en sponsor på 1,5 år. För min första sponsor var manlig, och det var väldigt tydligt att efter vi hade gått igenom stegen så I'm on my own, liksom. Då skulle jag hitta en annan sponsor, vilket jag aldrig gjorde. För jag tyckte inte riktigt att någon hade exakt vad jag ville ha. Om den som jag ville ha var inte ledig, nej, men då går det nog. Jag behöver inte, jag vet ju vad sponsorn ska säga till mig i alla fall. Jag vet ju vad jag behöver, jag vet ju vad jag måste göra. Men till sist så trillade liksom poletten ner att jag kan inte gå tillbaka till mitt gamla sätt att leva, och jag vet att det kommer tillbaka. Det kom smygande, som i de här sammanhangen så pratar vi ofta om gråzonsprodukter. På den tiden hade jag en gul, grön och röd lista, där de gula produkterna helt plötsligt började prata med mig och började komma tillbaka. Och med det kom ju ganska fort, ja, ännu större ökad missnöje och ännu starkare liksom olust och negativt självprat och sådär. Så i augusti så skaffade jag en engelsk sponsor som sponsrar enligt en vision för dig. Och var verkligen villig då att göra vad som krävs. Då hade liksom det hunnit sjunka in i mig. Och för mig idag är det ju att ta hand om mitt tillfrisknande och göra saker som jag behöver göra varje dag för att jag ska må bra. Mina ben växer aldrig ut. Jag är som en människa som har förlorat benen. Den här sjukdomen försvinner inte. Den är progressiv. Den blir snarare värre och värre för varje dag som går. Jag måste boosta mitt tillfrisknande på samma nivå som sjukdomen utvecklar sig. Och för mig är det idag att gå på möten varje dag. För mig är det att ringa ut och prata med andra varje dag. För mig är det att sponsra andra i den stora boken. För mig är det att vara i naturen så ofta och så mycket jag bara kan. För mig är det att fortsätta utveckla min relation till en högre kraft. Att våga vara i stillhet. Att inte bara be utan även våga lyssna på svaret. Och vad jag vill nämna som ett konkret exempel på liksom från mitt tidigare liv till hur det är idag. Jag är gift med en fantastisk man. Jag har en jättenära relation till min partner. Det har jag aldrig haft. Jag har liksom alltid haft så svårt att vara nära dem jag har fysiskt nära. Jag har haft lättare att vara nära någon som sitter på andra sidan av jorden än de som är i mitt eget hushåll. Men nu har vi en jättenära, fin relation som har läkt trots allt jag har utsatt oss för. Jag har haft en väldigt komplex, bråkig relation med min syster hela mitt liv. Jag kan som sagt var inte få barn. Mina behandlingar ledde aldrig till barn för mig. Och jag har varit helt knäckt och utslagen. Hur ska jag hantera det? Det är väldigt existentiellt att inte kunna få barn. Att inte kunna få vara delad där ni delar er gemenskap. Jag har inte förstått hur jag ska kunna leva med det här. Så hörde jag någonting på ett möte som jag gick på som handlade om något helt annat. Där det bara helt plötsligt trillade ner. Hur vet jag vad som är Guds plan för mig? Min plan var ju att Anna skulle få barn och vara mamma och bli världens bästa mamma. Och att det skulle lösa mina problem av utanförskap och brist på kärlek. Men helt plötsligt trillade det på lätten. Nej, men att jag inte har barn kanske är för att det är någonting annat Gud vill med mig. Och det här är kanske 4-5 månader sedan. Och sedan dess så det är fortfarande en smärta och en sorg. Men det är en helt annan acceptans omkring det. Och bara, ja, nu kommer jag börja gråta. Bara några dagar senare så ringde min syster som vi har haft ett väldigt komplex relation. Då ringer hon och säger, Anna, jag och min man håller på att skriva testamente och vi vill gärna skriva papper på om någonting skulle hända med oss så vill vi att du blir vårdnadstagare för våra barn. På grund av liksom ditt sätt att se på livet, andra människor, ditt sätt att vara. Och för mig gav ju det liksom ett syfte med livet. Liksom, jag hoppas vid Gud att ingenting hände med min syster och hennes man. Men det är väldigt talande för mig hur en så sjuk, trasslig relation kan lösas till sådan minsta grad att hon är villig att betro sina barn till mig. Jag har alltid lidit av att jag tycker att jag är ful och tjock och inte får vara med. Jag har förnekat mig allt man kan förneka sig i livet på grund av min kropp. Nu, jag älskar att bada. Det är det bästa jag vet. Det har det alltid varit. Men jag har alltså inte badat alls eller tvingat min man att köra mig liksom 3 mil åt andra hållet. Det finns någon risk att vi träffar någon vi känner. Nu kan jag liksom gå ner och bada när som helst, med vem som helst, utan kläder, med kläder. Det är en otrolig frihet att liksom kunna njuta av livet. Min Gud vill att jag ska leva mitt liv i glädje och frihet. Det är då jag kan vara till nytta för andra människor. Det är då jag kan liksom uppfylla mitt syfte med mitt liv, som jag inte alltid vet. Jag vet inte alltid Guds plan för mig idag. Hur ska det här bli? Jag har skvallrat väldigt mycket i mitt liv för att känna tillhörighet till andra människor. För att jag har haft sjukt svårt att säga saker till människor när det har uppstått. Det har varit lättare att prata om människor än med människor. Det här i början när jag skulle lägga av det här beteendet. För det är ju absolut inte i linje med principerna i 12-stegsprogrammet. Så tänkte jag, hur ska det här gå till liksom? Men det är inte någonting som jag har avlägsnat eller slutat att göra. I och med att jag har mer kärlek i mitt liv. Jag har en högre kraft idag som älskar och respekterar mig varje dag. Oavsett vad jag gör eller inte gör. Den kärleken och den tilliten till mig själv och till bandet till min högre kraft gör att jag har större kärlek och tillit och tolerans till andra människor. Vilket gör att nu kommer inte första tanken upp. Va? Nej, är det sant? Gör han så? Säger han så? Utan nu är första tanken mer så här. Kan det vara så att personen har en dålig dag? Eller kan det vara liksom så? Alltså mycket mer så här kärleksfull och tolerant inställning till hur andra beter sig. Och jag behöver heller inte agera ut på de känslorna eller tankarna som eventuellt kommer upp i mig, beroende på vad andra människor gör och inte gör. Och som sagt var, mitt liv är fyllt av er, mötena, gemenskapen, budskapet, kärleken och att få sponsra. Det har varit det absolut viktigaste och största jag har fått vara med om, att se andra människor få sitt andliga uppvaknande, att inse att det inte är andra människor som är farliga för oss, utan att det är sjukdomen och vårt eget beteende som skapar det här kaoset och sätter bollen i rullning. Jag behöver inte äta tvångsmässigt längre. Jag behöver inte få sprickor i tänderna för att jag äter min mat innan den har svalnat, eller för att jag äter det som är fruset fortfarande. Jag behöver inte misshandla min kropp genom enorma mängder mat efterföljt av långa, långa sessioner av kräkningar. Idag så kan jag vakna, ta till mina verktyg, min stund med Gud, med er, och gå ut och göra det som jag är menat att göra. Och idag var det tydligen att prata med er. Så jag stannar där. Tack allihopa för att ni har lyssnat.